välkomna till JP Samtalar. Idag har vi med oss Tova Bennett och Linnea Wegestad här från Lunds universitet. Vi är jätteglada att ni är här och att ni vill medverka i podden. Och vi vill gärna att ni introducerar er själva.
Tack så jättemycket. Det ska bli spännande att samtala med er. Detta är Tova som pratar alltså. Jag är forskare i straffrätt. Just nu så är jag mest inblandad i ett forskningsprojekt i Bergen på juridiska fakulteten där i Norge. Och jag har också undervisat länge här i straffrätt på juridiska fakulteten i Lund. Och mina forskningsintressen handlar mest om straffrättens allmänna delar, så de reglerna som gäller för alla möjliga olika typer av brott. Och särskilt frågor om straffansvar intresserar jag mig för och mötet mellan rätten, filosofi och psykiatri.
Och jag heter Linnea Wegestad och jag är lektor i straffrätt här vid fakulteten i Lund. Jag är framförallt intresserad av sexualbrott och våldsbrott, kan man säga. Jag undervisar en del också i straffprocess. Jag har jobbat lite i domstol, som är praktisk erfarenhet av det.
Och anledningen till att ni är här, ni är väldigt kunniga inom straffrätt. Och inte nog med det så har ni även skrivit en bok som heter Teori och politik, straffrätt i omvandling, som släpptes nu i våras. Den här boken handlar om många saker, som det är en antologi såklart, med många inlägg och liknande. Men som har varit en liten tradition inom många generationer av straffrättsforskare, så brukar det komma ut sådana böcker som lite grann lägger pulsen på straffrätten och rättspolitik. Och den här boken har då släppts ganska passande inför valet 2022. Vi spelar faktiskt in den här podden 2 dagar innan valet. Så vi hade tyckt det var väldigt intressant att få in er liksom och höra lite grann. Men vi är lite intresserade liksom så här, just boken. Liksom, varför bestämde ni er för att liksom delta? Vem tog initiativet att skriva?
Redaktörer för den här boken är Andreas Sandberg och Dennis Martinsson och Erik Svensson. Så det var ju på deras initiativ. Och de i sin tur var inspirerade av en annan antologi som kom för ett par år sedan i arbetsrätt. Där det var liksom, ska man säga, den nya generationen arbetsrättsforskare som skrev om det. Tror jag, där fokuserade de mer på deras avhandlingar. Och sen så att de ville också göra en sån här lite generations antologi, kan man väl säga. Och nu är ju temat för den antologin är ju ganska brett, får man säga. Men många av texterna tar ju sikte ändå på någon sorts kriminalpolitik och straffrättsvetenskapens roll i samtiden.
Och tanken är väl att den här antologin, om man läser den om några decennier, så ska den kanske kunna säga någonting om läget idag, både inom den straffrättsliga forskningen, eller vad som är viktiga frågor för oss som är ganska nya i det straffrättsliga forskningsfältet, men också om dagens kriminalpolitiska läge och hur vi som forskare förhåller oss till det. Så det är väl någonting som är gemensamt för alla texterna, även om de rör olika ämnen, att de skär in i det mötet mellan straffrättsforskning och kriminalpolitik.
Lite som ett tidsdokument, kan man säga då.
Absolut.
Och vi kommer prata mer om boken senare under podden. Vi kommer då prata liksom ganska mycket om straffrättsideologi liksom och rättspolitik. Och då tycker vi att det har varit väldigt intressant för våra lyssnare att man kanske får en liten kortare genomgång liksom av just straffrättsideologi. Och ja, straffrättsideologi liksom, det kan man väl säga liksom, är våra rationaliseringar för varför vi har liksom ett straffrättssystem. Hur vi motiverar varför vi har liksom kanske de påföljder som vi väljer liksom att utmäta på människor som begår otillåtna gärningar, helt enkelt. Så vi ställer väl en liten öppen fråga, helt enkelt. Varför straffar vi?
Men om man ska uttrycka det väldigt enkelt men ändå relevant. Den relevanta frågan är väl, vi identifierar saker som är oönskade i samhället. Brott. Och så är ju någon slags grundtanke med straffsystemet att man ska försöka förhindra att de här brotten sker. Även om straffrätten kopplas in när det redan är för sent, så att säga, så är det ändå ett grundläggande sätt att rättfärdiga att det finns ett straffsystem, just idén att straffrätten på något sätt ska minska förekomsten av de här handlingarna som vi definierar som brott. Så att någon typ av preventiv eller förebyggande tanke finns som grund för straffsystemet. Men det är ju en dimension av många olika sätt att tänka kring brott och straff.
Mm. Jag tänker att ibland man delar in det i det här med å ena sidan liksom att det ska verka preventivt. Å andra sidan att det, man ibland pratar om mer absoluta teorier eller förklaringar. Alltså att det är en sorts hämnd. Att straffet ska motsvara den skada som gärningen har orsakat och den skuld som gärningspersonen har uppvisat genom den här gärningen. Det uttrycks ju också, man kan säga att det kommer till uttryck i den här proportionalitetsprincipen som är så central för straffsystemet idag. Alltså att straffet ska stå i proportion till det som gärningspersonen har gjort.
Ja, man kan ju ställa lite olika frågor om varför vi straffar. Man kan fråga sig varför har i princip alla fungerande stater ett straffsystem? Den här diskussionen om hur man rättfärdigar straff, lite som du beskrev det i början där, utgår ju ofta från att vi har ett straffsystem som ser ut på ett visst sätt och så funderar vi på hur kan vi rättfärdiga att vi gör på det här sättet? Det är ändå, man ingriper i människors liv. Det är väldigt kraftfulla verktyg som staten använder mot medborgaren och det är viktigt att på olika sätt rättfärdiga att det här är faktiskt det är en praktik man ska ägna sig åt i ett modernt samhälle. Och då utgår man ofta från att straffsystemet ser ut på ett visst sätt och sen pratar man om hur just vår lösning kan rättfärdigas. Kanske snarare än att tänka lite friare kan man tänka sig ett system utan straffsystem. Men när man ställer de frågorna om varför det finns straffsystem överallt och varför vi har den här utgångspunkten så kan man ju också förklara det på lite olika sätt. Man kan tänka sig någon slags etisk motivering att det blir ett bättre samhälle om det finns ett straffsystem eller statspolitisk motivering att det straffsystemet håller ihop en stat så att det funkar. Eller någon slags socialpsykologisk tanke om att människor är på ett visst sätt socialt eller biologiskt, vi behöver ha någon typ av konsekvens när någon gör någonting som kränker eller skadar en annan. Och det förklarar på något sätt att vi har straff. Så den frågan är lite annorlunda än frågan om hur man kan rättfärdiga straffet.
Mm. Sen tänker jag också att det finns, kanske inte så framträdande i svensk straffrättsvetenskap idag, men den här tanken om abolitionism, alltså att straffsystemet bör upphöra för att det i sig är förtryckande mot, särskilt mot vissa grupper i samhället. Det finns en ganska stark abolitionistisk rörelse i USA idag, också inom liksom, vetenskapen så att säga, så där man utforskar mer vad. Hur skulle det kunna se ut om vi inte hade ett straffsystem? Hur drabbas olika grupper i samhället av hur straffsystemet ser ut idag? Den kritiken finns ju också.
Mm. Några grundläggande begrepp att hålla koll på är väl just detta med vedergällning. Att man kan fokusera på hämnd i rättfärdandet. Och det kan ställas då kanske mot mer teorier som fokuserar mer på prevention. Att målet måste vara att förhindra brott och därför ska vi inte straffa på ett sätt som inte leder mot det syftet. Men i den svenska diskussionen brukar man väl ofta skilja mellan rättfärdigande på olika nivåer. Att straffsystemet som helhet rättfärdigas av att det ska fylla ett gott syfte som är prevention och på något sätt allmän prevention. Att människor ska förhindras att begå brott eller individualprevention, att man ska hindra de enskilda individerna som har begått brott från att begå brott igen eller man ska avskräckas på något sätt. Medans det faktum att man straffar en enskild person som har gjort någonting måste rättfärdigas med hänvisning till någon slags vedergällningsprincip. Att det är därför vi hämnas på just den här personen även om det i sig kanske inte har någon allmän preventiv eller annan preventiv verkan. Och sen i verkställighetsstadiet av straffrätten, när man ska verkställa påföljderna, då är det kanske mer fokus på individual prevention. Men här kan man ha lite olika synsätt.
Det är för påföljd, tänker jag. Ja. Alltså, om man tänker med fängelsestraff kan ju innehålla olika typer av behandlingar som ju handlar om att den enskilde då, som har dömts för brottet och hamnat i fängelse inte ska begå brott igen. Medan böter, alltså, straffet böter är kanske svårt att se den, liksom, den preventiva effekten av det. Just verkställighetsnivå.
Men det var jätteintressant genomgång, verkligen bra täckande liksom, men ändå väldigt koncist. Med det lite grann i baktanken så skulle vi liksom vilja gå vidare då på huvuddelen av den här podden. Ni är ju båda två akademiker, men på ett eller annat sätt så ni bidrar ju liksom till att utveckla liksom våran straffrättsliga forskning. Samtidigt så har ni liksom på något sätt inom ramen för den här boken också kommit ut lite mer på den allmänna arenan. Och det är lite grann det vi vill diskutera idag. Just själva korsningen mellan straffrättsakademiken som då har liksom ett verktyg att liksom analysera det straffrättsliga ämnet. Samtidigt som det här är ett ämne som egentligen är främst relevant inom den politiska arenan där vi har politiker som egentligen är de som för igenom reformer och är de som ändrar på det här systemet. Och det här är ju, ändå måste det vara ett ultimat syfte för den akademiska liksom, struggle, dåligt ord, den här akademiska
kampen
liksom, att ni vill genomföra någon sorts reform. Och då sker det ju liksom två parallella diskussioner, liksom, en där det finns en straffrättslig akademisk diskussion och en där det finns en politisk diskussion. Och vi skulle gärna vilja höra lite grann ert perspektiv, liksom, hur dessa skiljer sig åt på ett sätt. Mm. Hur pratar ni liksom... Det är också en väldigt öppen fråga såklart, men det är gärna det som är också syftet med att ni ska kunna få prata lite mer om det. Men hur skiljer sig åt egentligen?
Och det är kanske också så att gemene man, väljaren, kanske inte får tillgång till den här mer akademiska diskussionen. Utan det man kanske framförallt hör som väljare är liksom utspel från politiker, inslag från nyheterna. Och så vidare. Och att det ger en väldigt kanske smal bild av den här diskussionen i, på det stora hela. Så.
Men jag tänker att det som straffrättsvetenskapen kan bidra med är att sätta alla de här lagförslagen som har kommit den senaste tiden i ett större sammanhang. Det kan handla om att sätta det i ett historiskt sammanhang, att se hur det hade sett ut tidigare. Men också att se till systemet som helhet, så att säga. Om man inför de här förändringarna, kommer det påverka andra delar av straffrätten? Och vad kommer det få för konsekvenser för till exempel domstolarnas verksamhet? Eller vad kommer det kostnaderna att bli? Kan också vara liksom viktigt att peka på att det är någon som... både granska lagförslagen som kommer, men också förklara dem, alltså i ett större skede. Alltså att försöka förstå samtiden. Vad är det för ideologier som påverkar straffrättens utformning just nu? Kan vi se liksom större tendenser? Man kan väl se en tendens nu som jag verkligen tycker kommer till uttryck i antologin, nämligen att det är ett mer repressivt. Mer repressiv straffrättsanvändning. Det ska vara fler tvångsmedel, de ska användas i större utsträckning, straffen ska skärpas och fler beteenden ska kriminaliseras. Det är den genomgående trenden. Det här kallas ju ibland för straffrättspopulism, vilket kan vara, jag vet inte om vi ska komma in på det, men det kan ju vara en lite vansklig term också. Alltså att den är, på ena sidan så är det klart att det är ju folket som har makten över lagstiftningen genom riksdagen. Så att vad folket anser är liksom klandervärd ska kanske också vara kriminaliserat. I det här med straffrättspopulism så brukar man säga att det finns en skepsis till expertis eller till vad experterna säger. Och att lagförslag ofta kanske bygger mer på säga, känsla eller lite anekdotiska motiveringar till varför straff ska höjas eller så. Så det här tycker jag kan vara en lite knepig balansgång ibland som straffrättsvetenskaper. Det tror jag kommer till uttryck här. Och som jag tar upp särskilt att vi kanske behöver ifrågasätta lite vår roll om det finns den här skepsisen mot vad experterna säger. Vad är det vi gör fel då? Vad är det vi kan göra bättre och så, apropå den här liksom skillnaden mellan vad gör vi i akademin och den här korsbefruktningen så att säga.
En följdfråga på det, du pratar liksom om skepsis mot experter. Från ert perspektiv, hur skulle liksom ni försvara liksom er roll? Liksom, hur motiverar ni ert inflytande? Varför vet ni bättre liksom än? Det kanske är lite hårt frågat, men jag hoppas att ni förstår liksom anden i min fråga.
Det är en jättebra fråga tycker jag. Som vi är verkligen liksom skyldiga en förklaring eller ett svar på den frågan. Jag tänker att dels har vi tillgång till empirisk forskning. Alltså, jag tänker att det kan man också säga i antologin att många då hänvisar till studier som kriminologer har gjort eller sociologer har gjort om hur straff påverkar människor på olika sätt och vad det kan få för betydelse för samhället att straffa på ett visst sätt eller att ha mer eller mindre repressiv strafflagstiftning. Så det är väl det ena, liksom, att vi har en överblick över forskningen liksom, som finns i de här frågorna. Men sen tänker jag också att det vi kan bidra med är sammanhanget. Att försöka att sätta in enskilda lagförslag i ett större sammanhang. Och då tror jag det blir tydligare för människor vad det är som står på spel kanske med vissa lagförslag. Att identifiera de här tendenserna. Att vi kanske går mot en mer repressiv lagstiftning och på något sätt försöka visa vad det kan innebära för gemene person i samhället och för samhället som helhet.
Nej, men jag håller med. Jag tycker det som Linnea säger stämmer bra överens med hur jag ser på den balansgången eller kopplingen själv. Och den straffrättsliga forskningen kan ju ta lite olika inriktningar, att man kan fokusera just på att ge den här helhetsbilden och förklara hur passar ytterligare en straffhöjning in i rättssystemet som helhet så som det ser ut. Vad kan det förväntas få för långsiktiga effekter till exempel? Men man kan också ha en kritisk ingång från andra håll och diskutera till exempel med ett genuskritiskt förhållningssätt vad ett lagförslag kan tänkas få för effekter. Och där har ju straffrättsforskaren tillgång till ett längre tidsperspektiv. Oftast i politiken är det mycket som händer snabbt och det kanske ska vara så på sätt och vis. Medan straffrättsliga ändringar måste nog, för att man ska kunna förstå vad de faktiskt innebär, ses i ett historiskt sammanhang och i ett mer större systematiskt sammanhang där man har en överblick. Så att det tror jag kan vara en uppgift, som du säger, att just sätta in de här förslagen i ett sammanhang. Men sen kan man ju fråga sig om straffrättsforskare då gör det, sätter in lagförslagen i ett sammanhang och säger det här blir nog inte så bra. Det säger vi oftast om de här politiska förslagen som vi pratar om nu. Då finns det väl en ganska stor konsensus inom det straffrättsvetenskapliga forskningssamhället att det här är rätt kassa förslag av lite olika anledningar, men det, så brukar det ändå låta. Och då är frågan, har vi misslyckas vi som straffrättsforskare om vi inte får politiskt gehör för vår kritik eller våra forskningsresultat? Eller kan vår verksamhet vara lyckad och gå framåt oavsett vilka politiska förslag som genomförs? Och det är någonting som vi diskuterar en del och funderar på. Är kvaliteten på forskningen på något sätt beroende av hur mycket genomslag den får? Och här är ju straffrätten så ändå så pass nära kopplat till kriminalpolitiken. Vi forskar på det straffsystem som vi faktiskt har. Och när det förändras så påverkar det vilka forskningsfrågor som blir intressanta.
Jag tycker också att man ibland kanske kan vara en lite koppling eller lyfta fram röster som inte hörs så mycket i den politiska debatten, om man får använda så liksom generellt ord. Jag tänker på ofta pratas det om brottsoffer eller att man från när ny lagstiftning motiveras är att en brottsoffer måste få upprättelse och därför måste straffen höjas. Och då har det i alla fall jag har försökt lyfta fram att den forskning vi har på brottsoffer ger inte något entydigt svar eller entydigt stöd för att det är det som brottsoffer vill ha. Jag tänker, du Tova, du har ju har en del kontakt med anhörigorganisationer, eller hur? Intresseorganisationer vad gäller psykisk sjukdom. Det kan ju också vara en sån grupp, ja, du får säga mer, men det kan alltså där man kan lyfta fram eller för fram röster.
Absolut, och det finns ju vissa, när det gäller de straffpolitiska frågorna kan man ju ha lite olika ingång till hur ska straffet rättfärdigas eller hur mycket ska man hämnas och sådana frågor. Mm. Det kan vara moraliska frågor där man kan ha olika politiska utgångspunkter och det är det som måste forma systemet. Men sen finns ju en annan kategori av frågor, hur ser verkligheten ut?
Mm.
Där det finns mer eller mindre rätta svar. Man kan veta vad det här ofta omnämnda allmänna rättsmedvetandet vill till exempel. Man kan forska på hur hårda straff människor tycker är rimliga. Och där kan ju straffrättsforskaren gå in och säga okej, nu har ni ett argument för ett politiskt förslag, men det är faktiskt inte sant det som ni säger. Så där tror jag också att straffrättsvetenskapen kan fylla en viktig roll i att faktakolla påståenden i kriminalpolitiken.
Mm.
Sen tror jag att vi kan bli bättre på att diskutera kriminalpolitiska förslag på ett bra sätt. Till exempel när det gäller de här ungdomsreduktionen eller ungdomsrabatten som det kallas ibland, så ser det ofta ut som att politikerna säger att vi måste ta bort alla de här hänsynstagandena till unga. Och så säger forskarna att ja, det kommer inte leda till mindre brottslighet i den gruppen. Och då kanske man tänker, ja fast politikerna kanske inte vill ha mindre brottslighet. De kanske inte är det som är den drivande faktorn här. Man kanske vill ha mer hämnd istället. Mm. Och då kan man som straffrättsforskare försöka identifiera vad är det egentligen som ligger till grund här. Jag kanske inte ska slå de här kriminologiska argumenten i huvudet på politikerna. Det spelar ingen roll, utan det kanske är bättre att gå in i en annan typ av diskussion och säga okej, men ni vill hämnas mer. Vad får det kosta då?
Mm.
Om vi ska hämnas mer, är det värt att unga blir mer kriminellt identifierade och begår fler brott? Och så får ni den här hämndefaktorn. Är det så vi ska ha det? Och då kanske de tycker ja. Och då kan inte jag säga så mycket mer om det. Men det blir nog lätt att man kan prata förbi varandra.
Mm.
Så där tror jag vi kan bli bättre på att se till att vi pratar om samma sak.
Ja. Det är ju verkligen det rotar ju sig liksom i vilka ideologiska antaganden man måste ha. Liksom, åter tillbaka liksom till det vi pratade om innan. Liksom, att de här straffrättsideologiska antaganden man liksom ingår med, liksom att de politikerna eftersöker liksom mer vedergällning, medans att forskare inom akademin är liksom mer inför liksom samhällsekonomisk effektivitet eller liknande. Liksom. Så då kanske det finns en skärpunkt. Men jag vill jättegärna komma tillbaka lite grann till just liksom straffrättarens inflytande i politiken. Och du har ju pratat lite grann om detta i din artikel inom liksom teori- och politikboken. Om liksom så här nyckelpersoner och liknande inom straffrätten. Och jag skulle vilja ha liksom ett lite mer historiskt perspektiv på detta. Hur, kanske också nutida, liksom så här, hur brukar straffrätten få liksom inflytande i liksom så här riksdagspolitik, men även liksom i den allmänna debatten? Hur brukar det se ut?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att det har skett lite av ett skifte där. Alltså, å ena sidan kan man säga att många straffrättsvetenskapare idag har inflytande på lite olika sätt. En del är experter i utredningar, andra skriver remissvar via kanske seminarier eller blir tillfrågade och sådär. Så att det sker något sorts inflytande på den nivån. Sen tror jag att om man tittar bakåt i tiden, jag tänker på den påföljdsreformen som ägde rum i slutet på 80-talet, början på 90-talet, där det här med proportionalitet infördes och straffvärdebedömning och så. Då hade straffrättsvetenskaparna ett stort inflytande, får man nog säga, ändå, över den riktningen. Sen, vilket jag tror att vi inte har på samma sätt idag. Sen är det ju väldigt vanskligt att säga, alltså att försöka peka ut vad är det som driver samhällsutvecklingen. Alltså jag tänker att här måste man verkligen ha en bred bild. Det finns liksom de socioekonomiska förhållandena i samhället, globalisering. Alltså det är så många olika saker som har betydelse för vilken sorts kriminalpolitik ett samhälle har. Välfärdsstaten, hur den ser ut till exempel, eller hur samhället är organiserat. Svårt att, jag tror inte vi ska absolut inte överdriva vår roll.
Nej.
Men kanske, det är också sånt som vi kan peka på. att ta in i de här diskussionerna.
Mm. Därför har ju också skett en förändring historiskt. Om man går tillbaka till när brottsbalken kom till exempel, så designades ju den i princip uteslutande av experter. Det var minimalt med samhällsdebatt, och kriminalpolitiken har inte varit en så, det har inte varit en politisk fråga med straffrätten på det sättet som det är idag. Men nu blir enskilda lagreformer hela tiden politiska debattfrågor, och det är ju en helt annan typ av klimat både politiskt och för straffrättsforskningen än vad, hur det har sett ut tidigare historiskt under 1900-talet i alla fall.
Jag tänker att det något som är framträdande idag är så här, ordet, begreppet kriminell används väldigt mycket i debatten. Alltså att vi ska komma åt de kriminella gängen, de kriminella ska liksom sättas åt och sådär. Och jag tror att det som är viktigt att synliggöra då är så här, vad är det egentligen som ryms i det här begreppet kriminell? Alltså hur används det? Vilka, kan man se att det är vissa särskilda grupper då som pekas ut som kriminella? Jag tror att till syvende och sist så handlar straffrättspolitik och kriminalpolitik också om vad är det för samhälle vi vill ha? Alltså, ska den som har begått ett brott exkluderas från samhället? Och har man gjort sig skyldig till någonting klandervärt, men då är man inte längre en del av straffrättskapet, av samhällsgemenskapen. Eller finns det en tanke om inklusion? Alltså någon sorts mer förlåtande syn på människors beteende. Alltså den som har begått ett brott, visst, vi ska markera att det var dumt eller att det var fel, men målet är att den här människan ändå ska vara en del av samhällsgemenskapen. Där har det ju skett ett skifte, skulle jag säga, när man tittar på hur olika straffrättsreformer motiveras.
Mm. Ja, och som också har att göra med synen på lagöverträdaren eller brottslingen. Och brottsligheten är stor. Är brottsligheten ett samhällsfenomen som alltid finns i samhället? Vilket oundvikligen innebär att det måste finnas några som begår brott. Men att de ändå ses som en del av samhället, och det här är ett samhälleligt problem vi kan hantera som samhälle genom olika typer av åtgärder för att minska brottsligheten. Eller fokuserar man mer på individen? Den som begår ett brott är inte välkommen här i vår gemenskap. Det blir slags vi och dem tänkande.
Och det är ju spännande, tycker jag, att titta på vilka brott är det som anses vara mer klandervärd än andra. Jag tänker det är många brott som ganska många människor har begått. Alltså hastighetsöverträdelser, narkotikabrott, kanske lite snatteri och så. Men det finns det kanske en större acceptans för att man kan få, då är man inte riktigt kriminell, utan det finns en acceptans för den typen av, alltså vissa beteenden är mer accepterade än någon.
Eller att vissa personers beteende är mer accepterat också. Det beror om vad vi tycker om snatteri, om det är ett samhällsfenomen eller individens förkastliga handlande, det beror kanske lite på vem det är som snattar. Mm.
Upplever ni att det är i den rättspolitiska debatten att man går ifrån att se att en gärning är klandervärd och därför straffar vi personen som utför gärningen, till att vi mer ser det som att personen i sig är den klandervärda, och att det också påverkar till exempel straff, att vi kanske får strafflängder som egentligen är oproportionerliga sett till den isolerade gärningen i sig, för att man vill komma åt personen bakom. Eller hur upplever ni att det ser ut?
Ja, men jag tycker att den beskrivningen är ganska rättvisande. Det är ju just inom straffrättsvetenskapen så finns det några grundläggande viktiga principer eller intuitioner som ändå är en fast utgångspunkt för all forskning, även om den har lite olika inriktning. Och en sån är just fokus på själva gärningen i straffrätten. Att vi ska inte straffa personer för att de är lite jobbiga eller obehagliga eller så, utan vi fokuserar på gärningen och den ska leda till konsekvenser. Men och där, samtidigt så är det ju, även om det finns en tradition av att betona gärningen, så det är ju alltid individen som man klandrar.
Mm.
Och så är det ju även tidigare. Så att det här momentet av fokus på individen finns ju oundvikligen där, även om gärningen tidigare har betonats mer kanske än vad den gör idag. Håller du med eller med?
Mm, absolut.
Men jag tänker att det är jättebra, men vi kan gå vidare, tänker jag,
ja,
till ditt avsnitt, Tova.
Ja, exakt. Ditt avsnitt i boken, antologin, berör ju skuldprincipen och skuldprövning. Så därför undrar jag om du skulle kunna ge en översiktlig beskrivning av hur skuldprövningen ser ut inom det svenska straffrättssystemet.
Ja, då kan vi prata i många timmar.
Ja.
Nej, men jag skriver om skuld i mitt kapitel. Och vad menar jag med det? Kanske är en bra sak att klargöra först. För skuld kan betyda olika saker. Men det som texten fokuserar på är just detta med den individuella klandervärdigheten. Mm. Att vad är det som gör att en person som har begått en gärning ändå ska hållas ansvarig för sitt handlande och klandras och straffas för det. Och den bedömningen i svensk straffrätt har flera olika aspekter. Dels så tittar man ju på detta med uppsåt och oaktsamhet. Mm. Att det ska finnas ett personligt ansvar kopplat till själva gärningen. Det ska inte bara handla om en olyckshändelse. Och där kräver ju olika brott lite olika typer av skuld. Men en skuldprövning kan också komma in när man ser på olika ursäktande omständigheter som kan göra att man inte ska klandra en person trots att de har begått en uppsåtlig, otillåten gärning, så att säga. Och sen kommer en slags skuldprövning också in vid påföljdsbedömningen. När man tittar på förmildrande omständigheter till exempel, som gör att man tycker att man... Det kan både handla om att gärningen blir lite mindre klandervärd, men också om att vi ska klandra den här personen lite mindre genom att straffa lite mindre på grund av olika personliga omständigheter. Så det finns mycket som kan rymmas inom det här begreppet skuld.
Det tycker jag låter som en utmärkt beskrivning. Utomlands så består ofta skuldkravet av två delar, eller det förekommer i alla fall att det består av två delar, vilket är kravet på skuld och sen ansvarsförmåga eller tillräknelighet. I Sverige har vi inget sånt här tillräknelighetskrav. Och jag undrar om du skulle kunna sammanfatta vad det här tillräknelighetskravet består av och varför det saknas i svensk rätt.
Mm. Också en spännande fråga som jag ägnar mig mycket åt. Ja, det här förs vi också tillbaka på väldigt grundläggande straffrättsliga principer. Att man tänker sig att det är bara rätt att straffa en person som hade kontroll över vad de gjorde och förmåga att förstå gärningens innebörd. Och den grundtanken är en anledning till att vi inte straffar små barn och håller dem straffrättsligt ansvariga när de begår gärningar som kan stämma in på brottsbalkens definitioner av misshandel eller olaga hot eller vad det nu kan vara som barn ägnar sig åt. Men där finns en slags tanke om att nej, men de här barnen är små, de förstår inte riktigt vad de gör, de har inte riktigt kontroll och har därför inte ansvarsförmåga i straffrättslig mening. Sen kan man ju ändå klandra barn på olika sätt och det kan vara värt att berömma barn när de gör någonting bra. Så det är klart att det finns någon slags moralisk värdering, men just straffrättsligt så drar man en gräns. Och den gränsen är ju typiserad ofta med en straffbarhetsålder, så att man bara sätter ett riktmärke eller en gräns. I 15 år till exempel, då ska man inte straffas. Men frågan om ansvarsförmåga kan också bli relevant för vuxna människor. Och det kan handla om att man är i ett psykiatriskt sjukdomstillstånd som gör att man inte riktigt förstår vad som händer. Vid en psykos till exempel, när man tappar kontakten med verkligheten. Och det kan också handla om vissa allvarliga funktionsnedsättningar. En intellektuell funktionsnedsättning till exempel, som gör att en vuxen människa kan fungera socialt och kognitivt på ett sätt som mer liknar ett litet barn. Och då tycker man i resten av världen att även i de här fallen så kanske inte straffrätten ska blanda sig i. Mm. Utan det är helt enkelt orättvist att straffa de här personerna.
Mm.
På samma sätt som det är orättvist att straffa barn. Och då har man ett tillräknelighetskrav för att just sortera ut den gruppen som man menar inte har ansvarsförmåga. Men som du säger så har vi inte något sånt krav i den svenska straffrätten.
Och hur, till exempel i ett fall där någon har begått en gärning vid ett atypiskt sinnestillstånd, att man kanske är under en psykos vid gärningstillfället. Hur ser skuldprövningen ut i det fallet? Hur hanterar man en sån gärning och gärningsperson?
Ja, en konsekvens av den svenska modellen som ju är lite udda då internationellt är att man man tar fortfarande hänsyn till att personen kanske inte ska straffas som andra. Men det är bara en fråga som kommer upp i påföljdsbedömningen. Mm. Så att man tillämpar straffrättens vanliga regler för skuld, som uppsåtsbegreppet till exempel, tillämpas på ett liknande sätt som i andra fall. Och sen skiljer man ut en grupp personer som kan dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse i påföljdsbedömningen. Så att det är den stora skillnaden, och det är väl en fråga som jag har ägnat mig mycket åt, att se på hur fungerar det egentligen att bedöma uppsåt när någon är psykotisk eller har en svår intellektuell funktionsnedsättning. Funkar straffrättens begrepp i de här fallen också, även om de här personerna inte har den ansvarsförmåga som straffrätten på något sätt är designad att förvänta sig att de som blir föremål för bedömningen har.
Ja, precis. För att det blir så att när vi gör den här rättsliga prövningen så ska vi också ta oss förbi någon slags uppsåtsbedömning och oaktsamhetsbedömning. Sen kommer vi till påföljdsdelen. Och där kan man tala om att nej, men du var under en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. Så därför kan vi inte döma ut någon påföljd. Men samtidigt så ska vi ändå sitta och göra den här uppsåtsbedömningen före påföljdsfrågan. Och det är väl kanske då det blir lite intressant hur man ska hantera den situationen.
Mm. Absolut, där kommer straffrättens grundläggande principer om att människor generellt har ansvarsförmåga och förväntas kunna anpassa sitt handlande. Det hänger också ihop med att man kan rättfärdiga straffet med en förväntan om att folk faktiskt ska bete sig annorlunda om det finns ett straffhot. Och det kan ju bara den som faktiskt har en i någon mening fri vilja eller förmåga att välja och kontrollera sitt handlande göra. Så det är spännande att se vad konsekvenserna blir när man tillämpar skuldkravet trots allt i de här fallen. Och jag tar upp detta som ett exempel i texten i boken på att skulden, det är min spaning då, att skulden har fått en minskad betydelse. Att man kanske lite tvärt emot det här vi sa, eller det kanske ändå är i linje med detta vi sa om att man klandrar individen istället för gärningen, men när man pratar om proportionalitetsprincipen till exempel, så är ju tanken att man ska få ett straff som är proportionerligt mot brottets allvar och graden av skuld. Mm. Men jag menar då i min text att det sker en förskjutning här där skulden får en mindre och mindre framträdande roll, men man fokuserar mer på gärningens allvar, skadan som har orsakat, kränkningen av offret och ser lite mindre till gärningspersonens skuld.
Mm.
Och där är det också då ett exempel att Sverige inte har en sån här tillräknelighetsregel och att den inte heller har återinförts i straffsystemet under hela brottsbalkens tillämpningstid, trots ganska mycket kritik om att det faktiskt inte blir så bra i de här fallen på olika sätt.
Ett fall från Högsta domstolen som relaterar till den här frågan är ju NJA 2020 sidan 169 vanföreställningen, där en man som led av en psykos attackerade sin mamma under, ja, han hade fått för sig att hon var djävulen. Och då undrar jag, hur såg skuldbedömningen ut i det här fallet? Och vad blev det för utfall?
Ja, det är ett exempel på ett fall där man då måste tillämpa straffrättens vanliga regler i ett ovanligt eller atypiskt fall. Så då började tingsrätten, i tingsrättens dom kan man se att man resonerar väldigt uttryckligen om, har man uppsåt att skada en människa, det måste man ju ha för att kunna dömas för misshandel då som man åtalades för. Har han haft uppsåt om han har trott att den han har skadat är djävulen, eller kanske en människa besatt av djävulen? Och det gick tingsrätten och hovrätten in och diskuterade och kom fram till att han förstod ändå att hon också var hans mamma och därmed en människa och inte bara djävulen, i så fall kanske han skulle friats. Men HD hade en lite annan strategi och frikände faktiskt den här mannen med hänvisning till att han var så förvirrad på grund av sin psykiska sjukdom att han inte hade format det uppsåt som krävs straffrättsligt. Så där hittade de ett sätt att få till en friande dom, för att de tyckte helt enkelt att det var helt orimligt att han skulle hållas ansvarig för sitt handlande på grund av att han var så sjuk och då helt enkelt inte hade uppsåtligen attackerat en människa.
Precis, och då stannade man vid uppsåtsfrågan så att säga. Och kom kanske inte då till påföljdsdelen, utan man stannade och friade beroende på bristande uppsåt.
Precis, ja. Så det fallet väcker ju intressanta frågor om vad blir konsekvensen då när man friar en person? Jo, det är ju att den personen kan gå ut på gatan som vem som helst som frias. Och där slutar just den allmänna domstolens möjligheter att vidta åtgärder mot folk. Och det är en diskussion som kommer upp i det här, i den här kriminalpolitiska debatten ibland. Bör man kunna vidta åtgärder som är riskbaserade?
Mm.
En person som frias på grund av att man saknar uppsåt för att man är förvirrad och sjuk kanske ändå på något sätt skulle kunna vara farlig. Kan det då finnas anledning att ingripa baserat på farlighet?
Mm.
Så det är en spännande fråga som växer i ett sånt fall. Men också är aktuell förstås, för det mesta aktuell i helt andra situationer där människor begår upprepade våldsbrott. Och man kan ingripa med straffrätten, men till en viss gräns. Och där har vi ju exempel i andra länder där man har en typ av förvaringsstraff eller där det finns möjlighet att vidta mer riskbaserade åtgärder. Och i Sverige finns den möjligheten bara just mot personer som har en allvarlig psykisk störning. Och det kan man diskutera som ett diskrimineringsproblem. Och man kan också fundera på om det kanske borde finnas möjligheter att ingripa riskbaserat i andra fall.
Kan det föreligga anledning till att kunna rättfärdiga inkapacitering av en person under väldigt lång tid? Att man säger att men de här brotten du har begått är så pass grova, du är så pass farlig för samhället, för andra medmänniskor, att vi inte kan släppa ut dig, även om du har fått ett tidsbegränsat straff, för man kanske inte kan döma till livstid för en viss gärning till exempel. Eller är det någonting som inte får förekomma i en demokratisk stat? Det ibland höjs ju röster om det här nämligen. Så.
Just det. Kanske inte riktigt svar på din fråga, men jag tänker ändå att det här redan i viss utsträckning beaktas, eftersom återfall har betydelse för påföljden. Dels på så sätt att, eller kanske framförallt på så sätt att återfall är ju ett skäl att döma till fängelse. Sen är ju det kanske inte så riskbaserat, alltså man pratar ju mer kanske om det här med upprepat lagtrots liksom, som ett motiv till att just återfall ska vara ett skäl för fängelse.
Som straffrättsforskare så har man kanske en ganska stark intuition mot den här typen av förslag, och den skulle jag nog säga baserad i att frihetsberövande ska man ju använda så lite som möjligt, och det ska finnas en god anledning att frihetsberöva folk, och en sån anledning kan ju vara att personen redan har begått ett brott. Då tycker man att det kan vara motiverat, och det kan också vara motiverat att frihetsberöva människor i en tvångsvårdskontext, vilket man också kan diskutera. Men just när det gäller riskbedömningar som handlar om en persons framtida våldshandlingar så är ju ett starkt motargument mot sådana lagförslag att det är jättesvårt att förutse. Det är de riskfaktorer som man känner till, som man kan se på en gruppnivå, är relevanta är ju vilka är det som begår allvarliga våldsbrott. Men det är män snarare än kvinnor, det är personer i en viss ålder, inte väldigt unga och inte väldigt gamla personer. Och så finns det några starka riskfaktorer, som missbruk är en stark riskfaktor. Men kanske den mest faktorn som toppar den listan är att man tidigare har begått flera våldshandlingar. Där når man en risknivå där man kanske kan säga att okej, det är rätt sannolikt att du kommer begå en våldshandling till. Men betyder det då att man ska kunna låsa in personen, och hur många personer som inte hade varit våldsamma igen kan vi låsa in för att lyckas undvika att förhindra ett våldsbrott? Det är ju kluriga frågor. Och den problematiken som jag mest har skrivit om i min forskning handlar om att man tycker att de här riskåtgärderna är motiverade just mot personer med psykisk sjukdom på ett sätt som inte riktigt följer forskningen om risk för våld kopplat till psykisk sjukdom, som är betydligt lägre än vad man kanske fördomsmässigt. Men det är klart, samtidigt finns det personer som åker in och ut i fängelse och där man kan säga ja, polisen kanske tycker att det här, vi vet att den här killen kommer begå ett brott igen så fort han kommer ut, kanske ett sexualbrott eller ett våldsbrott. Och då har ju straffrätten, som det ser ut idag, väldigt små möjligheter att ingripa. Men det kanske måste vara så.
Jag tänker att det lite kokar ner till vad det är för syn på människan som underbygger lagstiftningen. Alltså, finns det den här tron på att människor kan bli bättre eller kan förbättra sig, att de inte kommer att begå brott? Då är det ju viktigt att ha just tidsbestämda straff, alltså, som tar sikte på att försöka rehabilitera, så att säga, och att de här människorna ska vara en del av samhället även om de har gjort sig skyldig till våldshandlingar till exempel i det förflutna. Sen tänker jag att det finns ju vissa preventiva, om man tar den ekonomiska brottsligheten, så finns ju till exempel näringsförbud. Som ju ska förhindra att människor som kanske har begått ekonomisk brottslighet inom ramen för ett företag inte får driva företag igen. Så jag tänker om det är lätt att man hamnar i våldsbrotten just, men om vi tittar på förstås annan brottslighet, vad gäller djurskydd så om man dömts för djurplågeri så kan det vara så att man får förbud att ha djur.
Man kan återkalla körkort.
Återkalla körkort om man går trafikbrottslighet och sådär. Så att, vi behöver ha, det kanske inte alltid handlar om just inkapacitering. Nej. Så att människor ska förvaras i slutna rum, utan det kan finnas andra åtgärder, förbud att ha djur.
Man kan återkalla körkort.
Återkalla körkort om man går trafikbrottslighet och sådär. Så att, vi behöver ha, det kanske inte alltid handlar om inkapacitering. Nej. Så att människor ska förvaras i slutna rum, utan det kan finnas andra åtgärder. Jag tänker också kontaktförbud, om man nu kommer tillbaka till det här med våldsbrott, så är det också det en åtgärd som ska förhindra att en människa inte begår liksom brott igen mot en person som man tidigare har kanske begått brott.
Jag bara funderar just precis på det vi pratade om. Det kanske är liksom åtgärder som är väsentligt mycket lättare för staten liksom in att göra liksom, när vi pratar liksom om personer som gång på gång liksom kanske begår rån eller våldsbrott. Då liksom den preventiva åtgärden i det fallet är ju liksom att man måste inkapacitera själva personen. Men när vi har liksom förbud mot näringsverksamhet eller att man inte får inneha djur på grund av djurbrott, liksom, då har man en väldigt specifik och liksom ändå koncentrerad del av personens liv som man kan kontrollera. En rena pragmatiska anledningar som ligger liksom bakom att man, då dessa åtgärder finns liksom tillgängliga till staten. Liksom. Men när man pratar om inkapacitering av en person på grund av riskbedömning av vad de kommer göra i framtiden, då kanske pragmatiska anledningar kommer
till sig. Det är också lätt att hamna i det, tänka att straff är alltid inkapacitering eller påföljd är alltid inkapacitering, så är det ju verkligen inte. Det finns ju massor av påföljder som inte är fängelse, bland annat det här.
Och brott är inte alltid våldsbrott heller.
Nej,
det är ju,
exakt.
Det är lätt att falla in i den, det gör jag själv.
Men i den kriminalpolitiska diskussionen lyser ju den största delen av kriminaliteten i princip med sin frånvaro. Det är väldigt mycket fokus på ett ytterst litet antal personer som begår vissa grova brott. Och det är en ganska liten andel personer som begår en ganska stor andel av den grova våldsbrottsligheten. Och det är rätt så mycket fokus på den typen av brottslighet, kanske snarare än hur mycket det kostar samhället eller hur mycket otrygghet det skapar med annan typ av brottslighet. Så det är också det finns ju helt klart den kriminalpolitiska diskussionen är ganska smal. Den handlar inte om så jättemycket egentligen, utan det är ett väldigt tydligt fokus på vissa typer av brott.
Men Linnea, du har i den här antologin så har du skrivit ett avsnitt också som heter Reflektioner om nya och saknade nyckelpersoner i kriminalpolitiken. Min första fråga till dig är en väldigt grundläggande fråga. Vad är en nyckelperson i kriminalpolitik? Kan du förklara det begreppet lite djupare?
Ja, alltså min artikel utgår egentligen från en artikel av Per-Olle Treskman som gick bort för några år sedan och som nu var professor i straffrätt vid den här fakulteten och en min handledare när jag var doktorand och väldigt liksom tongivande och viktig person skulle jag säga för straffrätten här i Lund. Så att syftet var att jag ville på något sätt knyta an till hans forskning. Och hans artikel heter ju då Vem är kriminalpolitikens nyckelperson? Och han pekar ut några olika alternativ. Är det gärningspersonen? Är det brottsoffret? Är det jag själv? Så det skriver han. Och då menar han liksom jag själv som allmänheten, alltså inte som en straffrättsprofessor utan som en helt vanlig person i samhället. Och jag tyckte det var lite intressant att han inte tog upp just straffrättsvetaren, om det kan vara en nyckelperson. Så det var liksom det var det jag tog avstamp i. Jag tar ju också upp lite om Madeleine Leijonhufvuds forskning. Hon var ju professor i straffrätt i Stockholm och gick också bort ganska nyligen. Så jag försökte knyta an till vad de här personerna har gjort som har betytt mycket för det jag gör idag, men också försöka göra en spaning om var vi står idag. Och nu till din fråga om vad ska man se på det här med nyckelperson. Jag tänker att det kan vara en ganska bra fråga i sig. Alltså att ställa, att reflektera över. Man kan ställa den rent sådär empiriskt. Alltså går det att på något sätt se, finns det vissa kategorier eller vissa personer som har särskild betydelse för kriminalpolitiken idag? Sen är den svår att svara på empiriskt, alltså att försöka mäta liksom, vad är det som får mest betydelse idag. Man kan ju också ställa den frågan mer normativt, vem bör vara kriminalpolitikens nyckelperson? Och det är egentligen det som Per-Olle Treskman gör i sin artikel, han menar att det bör vara jag, det bör vara allmänheten så att säga.
Vi har ju ändå pratat nu under 50 minuter och lite grann så vi har öppnat lite grann en Pandoras box här, att det finns så många olika perspektiv som en jurist särskilt och som en straffrättsforskare behöver tänka på. Det här touchade lite grann också på i ett avsnitt att det finns ett behov av att straffrättsvetaren är mer multidisciplinär i sin forskning, liksom att, som du beskriver själv, liksom att det här straffrättssystemet är liksom som ett träd och att, liksom att resten av samhället då liksom är jorden till trädet, att liksom som ser till så att det får näring och liknande. Och då måste det ju då rimligtvis straffrättsforskaren som då studerar detta trädet liksom ändå få kännedom om jorden runt omkring. Hur tror du att straffrättsvetare kan få bättre tillgång till andra disciplinära områden? Jag tänker liksom att vi som rent människor har en viss begränsad tid i den här världen och man kan inte veta allt om alla saker. Så åter till min fråga, liksom, hur kan vi göra ett bättre jobb liksom, att forska multidisciplinärt?
Jättebra fråga. Dels är det viktigt att vara medveten om att straffrättsvetenskapen är en egen disciplin, så att säga. Eller rättsvetenskapen är en egen disciplin som handlar mycket om att just systematisera, att se hur strafflagstiftning hänger ihop. Är systemet koherent och också utforska de begrepp som används i straffrätten till exempel. Alltså den typen av mer snävare forskning. Men för att vara relevanta och också för att komma vidare på djupet i straffrättsforskningen så behöver vi också andra discipliner. Vi behöver förstå vad straffrätten gör i samhället idag. Sen är det ju precis som du säger, man har begränsat om tid. Jag tror att vi kan se någon utveckling inom straffrättsvetenskapen att man blir mer och mer specialiserad. Mm. Jag tänker att jag som fokuserar mycket på sexuellt våld har ju ganska mycket kontakt med forskare inom andra discipliner som också forskar om sexuellt våld. Sociologer, kriminologer, statsvetare och så vidare, genusvetare och så. Men det gör ju kanske att jag inte riktigt har den bredden i straffrättsvetenskapen som mina föregångare har haft, som kanske hade mer än fokuserade på många olika aspekter av straffrätten i en lite mer snäv mening. Det kanske är lite samma för dig då, eller?
Ja, men absolut. Jag tror också att det finns en ökad specialisering, eller det är mitt intryck, men också ett ökat tvärvetenskapligt samarbete där straffrättsvetaren ändå breddar sig genom att ta in kunskap från andra vetenskaper, vilket man kan göra på lite olika sätt. Man kan läsa själv och gå kurser, men man kan också starta samarbetsprojekt med andra forskare och då får man ju dels, blir man ju ödmjuk inför vad man inte själv kan. Att jag som straffrättsvetare har inte nödvändigtvis en kriminologisk kompetens till exempel. Jag kanske sitter här och pratar om olika effekter av straff, men det vet jag egentligen ganska lite om. Så den aspekten är viktig att ta in, att förstå vad man inte har kompetens att göra. Men samarbete med andra discipliner gör att det också blir tydligare vad det är man faktiskt kan som straffrättsvetare. Alltså vad är den här systematiska, rättsdogmatiska metoden? Vad är det den kan bidra med som andra forskare kanske inte har tillgång till på samma sätt? Till exempel. Så att där tror jag också att det här samarbetet skapar ett större meteorologiskt självförtroende hos straffrättsvetarna också. Men jag håller med, den här straffrättsgeneralisten som Per-Olof Stressman kanske var till exempel, att man kan väldigt mycket om väldigt många olika straffrättsliga frågor. Det är nog mer ovanligt nu att vi är lite mer specialiserade på mindre frågor. Vilket ju sagt också kan vara en nackdel. Men man kan inte göra allt som du sa. Vi är också människor, trots allt. Vanliga människor och straffrättsforskare.
Har det varit vanligt förekommande eller blir det mer vanligt förekommande eller kanske inte alls att liksom man ingår i samarbeten då med andra fakulteter och liknande och gör gemensamma forskningsprojekt?
Det ska jag säga. Jag tror att det är också en följd av att vi i högre utsträckning söker externa medel för vår forskning och söker från stiftelser till exempel eller vetenskapsrådet och så. Och då premieras ofta just att man har någon typ av interdisciplinär forskning eller att man samarbetar med andra forskare och att man har lite större projekt som mer kanske tar sikte på samhällsfrågor än snävt rättsvetenskapliga frågor.
När ni sitter så i forskarlag där ni har forskare från olika discipliner, tycker ni att det samarbetet fungerar bra? Förstår man varandra och förstår vad man har för olika infallsvinklar? Eller blir det tydligt att, som du nämnde tidigare Tove, att man pratar helt förbi varandra?
Jag skulle säga, jag har jobbat ganska mycket i den här typen av forskargrupper och jag tycker absolut att det är en lärande process.
Mm.
Att det tar ett litet tag att lära sig och förstå varandras språk och framförallt kanske att bli medveten om var man faktiskt missförstår varandra och hur mycket det är. Man antar att vissa grundläggande begrepp betyder vissa saker och så visar det sig i en annan disciplin att här betyder det någonting helt annat. Och det är inte alltid det kan vara väldigt oväntat var missförstånden uppstår. Men ju mer man arbetar på det sättet desto mer naturligt blir det ju.
Jag tror att det kan vara ibland en utmaning, särskilt med andra samhällsvetare som jobbar mycket empiriskt, att det som vi gör inte riktigt ses som forskning. Alltså, för vi har kanske inte alltid det tydliga empiriska materialet. Alltså, att man har en intervjustudie eller en enkätstudie eller en viss typ av material. Utan vissa av de artiklar som, eller visst, ibland publicerar vi forskning som är mer och att det kanske inte riktigt ses som forskning i andra discipliner att arbeta på det sättet. Så det kan vara en utmaning att försöka förklara vad rättsvetenskap kan vara.
Mm. Och vi blir ju på något sätt, precis, eftersom samhällsvetenskapen är ett så mycket större och bredare ämne där de har rätt mycket gemensamma metoder, då blir vi lite tvungna att lära oss deras metoder och förstå deras meteorologiska språk och försöka förklara vad rättsvetenskap går ut på med deras terminologi. Så det kan vara ganska utmanande och jag tror att det ställer rätt så höga krav på rättsvetenskaparen just för att vårt mindre ämne och mer begränsade metoddiskussion måste hela tiden förhålla sig till deras större position på något sätt.
Jag tror att det här sättet att tänka kring rättsvetenskapen, jag försöker nog implementera det också i min undervisning, alltså på fördjupningskurserna, att studenterna får läsa samhällsvetenskaplig forskning som använder andra metoder än de som vi är vana vid. Just för att få den här bredden och att kunna liksom sätta straffrätten och straffprocessen i ett sammanhang i samhället. Det handlar inte bara om forskning, jag tror det också påverkar hur vi, eller i alla fall hur jag undervisar i straffrätten.
När vi läste ditt kapitel i antologin så tar du ju upp flera olika kanske straffrättsforskare då från västvärlden och vi upplevde det som att de här idéströmningarna, även om det kom från utländska straffrättsforskare, att det var någonting som man kände igen i Sverige.
Mm.
Till exempel att fokuset flyttas mycket kanske från straffrättsforskning, vad vet vi fungerar, till ett mer gemene man perspektiv. Att det blir liksom väldigt polariserat att man inom straffrättsforskningen säger högre straff funkar inte, fast det är det man ropar om på ett politiskt mer väljarplan. Är de här idéströmningarna någonting som vi ser i Sverige eller ser vi det i andra delar av världen också?
Jag skulle säga att man ser den här tendensen till en mer repressiv kriminalpolitik i andra länder också. Och då tänker jag framförallt så mycket av den forskning som jag har använt handlar om USA och Storbritannien. Med det sagt så tänker jag att det ser också, det finns också många saker som skiljer sig åt mellan olika länder. Man brukar peka ut de nordiska länderna, särskilt i straffrättssammanhang, och prata om den nordiska exceptionalismen, som alltså är en stark välfärdsstat och generellt sett låga straff och ett väldigt lågt fångtal, alltså andelen personer av hela befolkningen som sitter i fängelse vid en viss tidpunkt. Samtidigt har den här nordiska exceptionalismen också ifrågasatts. En del pekar ju på att Sverige har ett ganska repressivt system när det handlar om förvar av personer som ska utvisas. Så att på migrationsområdet så används just inkapacitering i hög utsträckning. Och en liksom kriminalisering av just invandring eller av människor som är på flykt.
Mm.
Så det finns lite olika synsätt på den här nordiska exceptionalismen. Mm. Och det man kan säga är väl ändå att den är i förändring.
Mm.
Alltså vi går mot hårdare straff och fler personer i fängelse. Men i jämförelse med många andra länder så är det fortfarande relativt låga straff och låga fångtal.
Mm. Vad hade ni velat se mer forskning på för område inom straffrätten?
Ja, absolut. Ja, alltså det är ju spännande med olika typer av forskning. Och där kanske, jag hade gärna sett att den straffrättsvetenskapliga diskussionen blev lite bredare i förhållande till kriminalpolitiken. Att vi kanske släpper det här att allting ska relateras hela tiden till de politiska förslagen. Och att man istället tänker lite mer fritt och kreativt om hur ett straffsystem skulle kunna se ut som är mer annorlunda vårt eller i ett fantasisamhälle som inte har de här kriminalpolitiska förutsättningarna. Så att en straffrättsvetenskap som vågar göra lite mer olika saker skulle jag nog tycka var spännande.
Mm. Men jag håller helt med dig. Jag tror att det man som forskare alltid vill ha är mer tid.
Mm.
Alltså mer tid att kunna engagera sig i den här typen av samtal som vi har nu. Alltså att vi faktiskt har tid att vara engagerade i olika typer av kriminalpolitiska debatter. Sen vad gäller forskningen, jag tror också att något som vi skulle kunna behöva är också faktiskt lite mer, känns som jag har sagt ordet empiri nu väldigt många gånger i den här podden, men alltså lite mer projekt som handlar om liksom hur görs straffrätten i samhället idag, hur ser tillämpningen i domstolarna ut, alltså de här lite större projekten med bredare översikt, för det, jag tycker det är något som jag ofta efterfrågar när det handlar om att granska utredningar på straffrättens område, man inte har så mycket stöd ibland för varför en viss straffrättsreform ska genomföras. Så att vi skulle behöva faktiskt mer forskning om vad straffrätten gör i samhället och så hur domstolarna dömer, särskilt också på det tidigare stadiet innan det kommer till domstol.
Mm.
Alltså, vilka beslut fattar åklagare, på vilka grunder, hur ser polisens utredningar ut och den typen av forskning tror jag vore väldigt bra för att också utveckla straffrättsliga begrepp och straffrätt och systematik.
Mm. Och med det så har också den här podden nått sitt slut.
Ja.
Så vi tackar jättemycket för er medverkan. Och
tack.
Hoppas att det här har för lyssnarnas perspektiv varit en intressant diskussion. Det är jag ganska säker på att de kommer tycka. Så tack
själva, det var väldigt roligt att vara med.
Tack för att jag fick vara.